Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tidigt under morgonen den 3 januari 2022 kom det in ett larmsamtal från en bostad i det lilla samhället Slaughter i Louisiana. Detta efter att Sheila Fletcher hade upptäckt att hennes 36-åriga dotter Lacey hade slutat andas. Ambulansteamet som inom kort anlände till hemmet möttes därefter av en syn och en lukt som de sent skulle glömma. En utredning kring Lacys död påbörjades och den fruktansvärda sanningen om hur hon spenderat den senare delen av sitt liv skulle snart komma upp till ytan. Hej på er, Annie här igen och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och idag ska jag faktiskt ta igenom ett fall som en av våra lyssnare skickade in som heter Sara. Och det är nämligen fallet kring 36-åriga Lacey Fletcher som blev vanvårdad till döds av sina egna föräldrar. I sitt mejl så beskrev Sara fallet som tragiskt och obegripligt och jag skulle verkligen hålla med om att det är precis den rätta beskrivningen. Man kan helt enkelt inte förstå hur det här kunde hända och det ska sägas redan nu att det här är ett ganska magstarkt avsnitt så att säga. För att kunna förklara det här fallet ordentligt så kommer jag nämligen att behöva gå in på ganska mycket detaljer kring Lacys död och den vanvård som hennes föräldrar faktiskt utsatte henne för. Och det här handlar alltså inte om våld eller sexuella övergrepp eller så, utan framförallt om hygieniska faktorer. Så om man är lite extra känslig för sånt så har jag i alla fall nu försökt att skicka med en liten varning innan. Men med det sagt så tycker jag att vi tar och sätter igång direkt här. Lacey Ellen Fletcher föddes i november 1985 i den lilla staden Slaughter som ligger i delstaten Louisiana i södra USA. Där växte hon upp tillsammans med sin mamma Sheila och sin pappa Clay och det finns inga uppgifter om att hon ska ha haft några syskon. När Lacey var runt 9 år gammal så flyttade familjen till ett fint litet tvåvåningshus där de sen skulle bo kvar ända fram till hennes tragiska död. Som barn hade Lacey ganska många kompisar och lekte ofta och gärna med de andra barnen som bodde i grannområdet. I den tidigare delen av tonåren studerade hon sen vid Brownsville Baptist Academy och var bland annat en uppskattad del av skolans volleybolllag. Hon ska dessutom ha haft ett väldigt stort intresse för countrymusik och Disneyfilmer. Det finns en del bilder på Lacey från den här perioden, bland annat när hon stolt poserar med volleybolllaget och från skolans årsbok. Hon har ett stort och brett leende på bilderna och verkar utifrån som en helt vanlig, glad och frisk ung tjej. Men när Lacey var runt 14-15 år gammal ungefär så började saker och ting förändras. Istället för att gå till skolan varje dag så blev hon nu hemskolad och träffade därför sina vänner betydligt mer sällan än tidigare. Flera av hennes vänner och bekanta har till och med uttalat sig om att det här var sista gången de såg Lacey överhuvudtaget. Efter detta så blev hon mer och mer isolerad och syntes knappt ens till runt om i grannområdet längre. En person som har uttalat sig mycket om det här fallet är en man vid namn Robert Blades. Han bodde granne med familjen Fletcher på den här tiden och har beskrivit hur Lacey brukade springa runt och leka på gatan med de andra grannbarnen. Bland annat med hans egen son som var i ungefär samma ålder som Lacey. Hon var alltid ganska fysiskt aktiv och brukade träna ute på gatan ibland med små vikter. Både Robert och hans son har beskrivit att hon var en snäll och trevlig ung tjej som dessutom var otroligt smart. Däremot var hon lite speciell på det sättet att hennes intressen även i senare tonåren inte riktigt matchade med andra ungdomar i samma ålder. Hon kändes helt enkelt lite omogen på det sättet, vilket kanske också bidrog till att hon sen började spendera allt mer tid på egen hand. Senaste gången grannen Robert såg Lacey utanför familjens bostad ska ha varit år 2007 och hon var då ungefär 21 år gammal. Efter detta så fortsatte åren passera och Lacey syntes till mindre och mindre tills dess att hon aldrig syntes till längre. Och nu tänker jag att vi ska ta ett stort hopp framåt i tiden och landa in i den mer chockerande delen av det här fallet. Mer exakt så började den obehagliga och obegripliga sanningen om Lacys faktiska livssituation komma upp till ytan så pass sent som måndagen den 3 januari år 2022. Då ringde nämligen Lacys mamma Sheila Fletcher in till larmcentralen och förklarade att hennes 36-åriga dotter hade slutat andas. Sheila och hennes make Clay, som nu hade hunnit bli runt 65 år gamla, tog emot ambulansteamet som snabbt kom dit efter larmsamtalet. Paret förklarade sen att de hade varit iväg på en weekendresa under helgen och att deras dotter hade stannat hemma. När de sen kom hem igen hade de tidigt under måndagsmorgonen upptäckt Lacey på soffan i vardagsrummet och då noterat att hon hade slutat andas. Och givetvis låter det ju märkligt att en ung kvinna helt plötsligt hade slutat andas. Men det låter ju däremot inte särskilt konstigt att hennes föräldrar hade hittat henne sittandes i soffan. Men den här situationen var allt annat än vanlig eller normal. Och Lacey hade faktiskt inte suttit i soffan på det sättet som man normalt kanske föreställer sig. Utan hennes kropp var snarare som fastsmält i soffan. Så fort ambulansteamet klev innanför dörren insåg de att det var någonting som inte stod rätt till inne i bostaden. Det första de noterade var en överväldigande lukt av bland annat urin och avföring. Något som kändes lite konstigt eftersom att hemmet överlag såg ganska fint och städat ut. Men när ambulanspersonalen väl kom fram till den bruna gamla skinnsoffan där Lacey hade hittats död så blev det tydligt att det var källan till den fruktansvärda lukten som fanns i hemmet. Hon var delvis påklädd och hennes livlösa kropp satt i en upprätt position med benen under sig, lite som i skräddarställning. Under kroppen var det som ett stort hål eller som en slitning i soffan, som i väldigt många artiklar har beskrivits nästan som en krater. Och det här djupa hålet hade alltså bildats eftersom att Lacey verkade ha suttit på exakt samma plats i soffan under en väldigt, väldigt lång tid. Det var också tydligt att hon inte hade lämnat soffan ens för att gå på toaletten eftersom att hålet och området runt omkring var täckt av både urin och avföring. Så pass mycket att det hade sipprat ut och skadat trägolvet under soffan. Lacey ska dessutom ha haft utsmetad avföring över hela kroppen och till och med i ansiktet, in i öronen och i håret. Utöver den aspekten så var hela Lacys kropp i ett extremt vanvårdat tillstånd och det var uppenbart att det här inte hade hänt över en helg utan en betydligt längre period än så. Lacey hade stora röda utslag i ansiktet, kroppen var full av bett från insekter och fluglarver eller likmaskar hade till och med börjat äta på delar av hennes kropp. Hon hade stora öppna infekterade sår som hade blivit så pass djupa att de nästan hade gått hela vägen ner till skelettet. Och utifrån att hon också hade använt soffan som toalett så hade det såklart skapat väldigt mycket vätska och fukt, vilket alltså hade gjort att den nedre delen av hennes kropp i princip hade smält samman med soffans material. Som man kan förstå så dröjde det inte särskilt länge alls innan ambulansteamet insåg att det nu var dags att kalla på förstärkning. Både polis och en obducent vid namn Dr. Ewell Pickham anlände kort därefter. Och trots att de hade blivit varnade om situationen så kunde de fortfarande inte förbereda sig för synen och lukten som väntade inne i bostaden. Både den ansvarige polisen och obducenten Ewell har senare uttalat sig om att de har sett många hemskheter under sin tid inom yrket. Men att det här utan tvekan var det värsta de någonsin hade upplevt på en brotts- eller olycksplats. Det var ingen fråga om att Lacey måste ha mått fruktansvärt dåligt innan hon dog. Och utifrån att hon bodde hemma och att hennes föräldrar påstod sig vara hennes vårdare så började polisen givetvis med att prata med de två för att försöka förstå vad som egentligen hade hänt. Enligt uppgift så ska Clay ha framstått som ganska känslokall eller opåverkad när räddningspersonalen kom dit, medan Sheila ska ha verkat lite mer upprörd och ledsen. Ingen av dem ska dock ha haft den typen av reaktion som man kanske skulle kunna vänta sig av två föräldrar som precis hade upptäckt att deras dotter hade dött. Något som för de flesta föräldrar skulle vara det absolut värsta och mest smärtsamma som skulle kunna hända. När man till slut lyckades få loss Lacys kropp från soffan så skickades den iväg för att undersökas av obducenten Ewell. Och trots att han var erfaren och hade arbetat inom det här området under väldigt många år så ska det ha varit en otroligt tuff uppgift. Han har till och med beskrivit att han grät flera gånger efter att han hade undersökt Lacys kropp och att han hade svårt att äta i ungefär en vecka efteråt. När hon hittades, det vill säga den 3 januari 2022, så vägde Lacy ungefär 40 kilo och testade även positivt för covid-19. Men att avgöra själva dödsorsaken var definitivt inte det enklaste eftersom att kroppen var i ett så pass dåligt och vanvårdat tillstånd. Lacey hade bland annat lidit av långvarig undernäring och senare akut svält. Hennes djupa och infekterade sår hade dessutom orsakat en skelettinfektion som i sin tur slutligen hade resulterat i sepsis. Och precis som vi var inne på tidigare så hade det här definitivt inte hänt under loppet av några dagar eller under tiden som föräldrarna var borta på sin weekendresa. Utan Lacey hade troligtvis haft en långdragen och plågsam död. Efter en noggrann undersökning av hennes kropp så kunde man estimera att hon troligtvis hade suttit mer eller mindre orörlig på samma plats i familjens soffa i åtminstone 12 år.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu när vi har gått igenom Lacys fysiska tillstånd så tänker jag också att vi ska ta och gå in lite mer på det psykiska tillståndet. I det här fallet så rapporteras det nämligen ofta att Lacy ska ha lidit av ett extremt sällsynt neurologiskt tillstånd som brukar kallas för locked-in syndrome. Den som drabbas av det här tillståndet är då ofta fullt medveten och närvarande om sin omgivning, men har ofta helt paralyserade muskler och kan därför inte röra sig, visa känslor eller reaktioner med hjälp av ansiktsuttryck eller ens prata. Det enda som brukar kunna fungera som kommunikationsväg är därför att använda sig av kodade blinkningar eftersom att just ögonen tydligen inte brukar drabbas. Och jag hade aldrig hört talas om det här tillståndet tidigare, men det låter verkligen helt fruktansvärt och det brukar till och med beskrivas som det närmaste man som människa kan komma till att bli levande begravd. Det ska dock sägas att trots att det finns otaliga källor som rapporterar att Lacy ska ha varit drabbad av så kallat locked-in syndrome, så verkar det som att många experter, däribland obducenten Ewell Bickham, inte håller med om detta. Däremot ska Lacys föräldrar ha förklarat att hon långt före sin död hade blivit diagnostiserad med en svårare grad av autism och social ångest eller social fobi. Och just de här diagnoserna har man också kunnat bekräfta att hon faktiskt led av, eftersom att det ska ha funnits dokumentation som kunde styrka att så var fallet. Bland annat ska hon ha träffat en psykolog vid flera tillfällen för sin sociala ångest. Dock är det ju väldigt svårt att veta exakt hur de här diagnoserna faktiskt påverkade Lacy i vardagen, eftersom att hon inte hade haft något socialt liv på väldigt många år och uppenbarligen hade spenderat mer än ett decennium sittande på soffan innan det att hon dog. De enda som egentligen hade den här informationen och den fullständiga sanningen var ju faktiskt Clay och Sheila, som påstod att de hade gjort sitt yttersta för att ta hand om sin dotter. De ska bland annat ha sagt att de regelbundet tvättade Lacy och lagade mat till henne. Sheila ska också ha förklarat att hon alltid brukade rengöra alla Lacys sår ordentligt. Det vill säga de sår som hade blivit så pass infekterade att huden hade börjat ruttna hela vägen ner till skelettet. Enligt föräldrarna själva så ska Lacys autism ha förvärrats ungefär när hon var 14 år gammal, och de ska då ha fattat beslutet att hon skulle hemskolas istället. Och det var ju alltså runt den här tidpunkten som hon sakta började försvinna mer och mer från alla andra externa relationer och sammanhang utöver sina föräldrar. Runt år 2010, när Lacy var i 25-årsåldern, så ska Clay och Sheila ha besökt en läkare för att få lite rådgivning om sin dotters hälsa. De ska däremot inte ha valt att låta Lacy själv följa med på besöket. Vid det här tillfället så förklarade Clay och Sheila att de nu var oroliga för sin dotter eftersom hon vägrade lämna familjens soffa och inte heller ville lämna bostaden. Läkaren ska då ha gett en stark rekommendation om att Lacy borde tas in till sjukhuset för en ordentlig undersökning. Men det verkar däremot inte finnas någon dokumentation som tyder på att det här faktiskt blev av. Efter Lacys död så stod Clay och Sheila fast vid att det var hon själv som hade gjort ett aktivt val om att inte lämna familjens bostad och att senare inte ens lämna soffan. Inte ens för att gå på toaletten. Och det här ska då ha varit kopplat till hennes extrema sociala ångest. Enligt föräldrarna så valde hon alltså helt själv att uträtta alla sina behov på plats i sitt djupa sitthål i soffan under flera års tid. De har även uttalat sig om att Lacey aldrig hade klagat över sitt hälsotillstånd eller sagt att hon hade ont någonstans och att hon givetvis bara hade kunnat lämna soffan och familjens bostad om hon hade velat göra det. Det här är dock en förklaring som känns helt otänkbar för alla de som på ett eller annat sätt har varit inblandade i det här fallet och i själva utredningen. Samtliga experter står enade i att Lacey måste ha haft fruktansvärt ont och lidit på flera olika sätt innan hennes kropp slutligen gav upp i början av januari 2022. Ungefär 3 månader senare, i början av april 2022, så greps både Clay och Sheila Fletcher misstänkta för att ha mördat sin egen dotter. De ska alltså ha vanvårdat henne så till den grad att hon till slut avled. Det här blev såklart en stor nyhet i området som chockerade befolkningen i det lilla samhället Slaughter. Paret var nämligen väldigt omtyckta och upplevdes som helt vanliga, trevliga och omtänksamma människor. Sheila hade bland annat arbetat och varit involverad politiskt i området och hade till och med arbetat inom rättsväsendet tidigare. Clay däremot arbetade för en typ av välgörenhetsorganisation inom lokal, militär och krigshistoria. De var alltså minst sagt kompetenta och utåt sett fullt normala, fungerande människor som uppenbarligen lyckades hålla sig själva och resten av sitt hem i ett bra skick. Det vill säga, förutom den bruna gamla skinnsoffan mitt i vardagsrummet där deras dotter sakta men säkert tynade bort. Täckt av sin egen avföring och med ruttnande sår över hela kroppen som uppenbarligen inte hade blivit rengjorda på år och dagar. Och det som många, inklusive jag själv, har så otroligt svårt att förstå är hur de själva kunde leva i samma bostad och bevittna den här synen och lukten varenda dag under flera års tid. Ambulanspersonalen, polisen och obducenten har ju som sagt uttalat sig om att det här var något av det värsta de hade sett. Och det ska till och med ha varit en person ur teamet som var tvungen att gå ut och kräkas efter att ha varit inne i bostaden bara en kort stund. Det finns bland annat en bild på Clay och Sheila när de poserar glatt framför en dekorerad julgran hemma i bostaden. Och man kan ju då inte låta bli att undra vad som för sig gick utanför bild vid just det här tillfället. Satt Lacey då i sin egen avföring i den här bruna skinnsoffan medan hennes föräldrar pyntade granen, lyssnade på julmusik och helt enkelt valde att låtsas som att hon inte fanns. Det är så otroligt märkligt alltihop och en fråga som många ställer sig är ju också hur ingen annan i deras omgivning kunde märka att det här pågick. Och det finns faktiskt inte särskilt mycket information som besvarar den här frågan på ett bra sätt. Utan det enda egentliga vittnesmålet som jag har kunnat hitta är från den här grannen som jag nämnde tidigare, Robert Blades. Han har nämligen beskrivit att han vid ett tillfälle frågade Clay om var Lacey befann sig drygt 5 år innan hon hittades död, så det borde alltså ha varit någon gång runt år 2017. Robert ska då ha sagt till Clay att det var väldigt länge sedan han såg Lacey och tänkte då att hon kanske hade gift sig och flyttat hemifrån. Clay ska då ha sagt något i stil med att nej, Lacey bor fortfarande kvar hemma. Hon mår bra. Därefter bytte han ämne väldigt snabbt och Robert valde att inte ställa fler frågor. Och utifrån att det inte finns så mycket information från andra personer så valde uppenbarligen ingen annan att ställa några frågor kring Lacys mående eller tillvaro heller. Man får väl också anta att Clay och Sheila inte hade haft besök hemma på väldigt många år eftersom folk då troligtvis och förhoppningsvis hade reagerat på situationen och kallat in hjälp. Det som däremot är lite svårt att förstå är hur ingen kunde ha råkat se Lacey på soffan och märka att någonting inte stod rätt till. För även om Clay och Sheila gjorde ett aktivt val om att inte typ bjuda hem vänner på middag så är det ju svårt, eller nästan oundvikligt skulle jag säga, att aldrig någonsin låta en utomstående person komma in i ens bostad. Och jag tänker till exempel om man skulle behöva hjälp av en elektriker eller rörmokare som behöver komma in i huset och kolla på någonting. Så antingen lyckades de helt enkelt låta bli det här under så pass många år, eller så var det folk som besökte familjens bostad men som helt enkelt lät bli att göra en anmälan om situationen. Utöver det så bodde ju familjen i ett väldigt litet samhälle där det känns som att det ibland kanske pratas en del på stan. Och om någon hade märkt att Lacey inte verkade må bra så borde ju det ha kommit fram på något sätt, kan man tycka. Så ja, det finns som sagt väldigt många frågor som man gärna skulle vilja ha svar på. Eller någon form av förklaring i alla fall. Men även efter själva gripandet i april 2022 så höll föräldrarna fast vid storyn att de minsann inte hade gjort något fel och att Lacey var vid sina sinnens fulla bruk ända fram tills hon dog. I början av maj 2022 blev Clay och Sheila officiellt åtalade för mord av andra graden, som med andra ord är något mildare graden som används i USA och som innebär att det fortfarande klassas som mord, men inte med samma typ av uppsåt och planering som mord av första graden. I samband med den här processen ska en jury bestående av totalt 12 medlemmar ha fått ta del av detaljerade bilder av Lacys kropp och tillståndet hon befann sig i när hon upptäcktes. Enligt uppgift ska de här bilderna ha varit så pass hemska och groteska att man i förebyggande syfte innan bilderna visades upp hade kallat in vårdpersonal ifall någon medlem ur juryn skulle svimma eller behöva hjälp efteråt. Och även om Lacey var deras dotter så var hon ju visserligen också en vuxen 36-årig kvinna. Men Clay och Sheila åtalades för mordet eftersom att de var hennes huvudsakliga vårdare och uppenbarligen inte hade skött uppgiften överhuvudtaget. I väntan på rättegång släpptes både Clay och Sheila mot borgen och trots att summan var satt runt $300,000 per person så lyckades de snabbt ordna med en finansieringslösning och blev därför frisläppta ganska direkt. I samband med det här så valde de att undvika media helt och hållet och att istället låta sin försvarsadvokat göra ett uttalande. Han ska då ha sagt att paret Fletcher inte önskade att återigen behöva genomlida förlusten av sin dotter och att de hade fått stå ut med tillräckligt mycket smärta under alla de åren som passerat. Han ska också ha sagt att alla föräldrar som har förlorat ett barn säkerligen kan relatera till situationen. Ett uttalande som många provocerades av och som många ställer sig frågande till eftersom att det känns som att Lacys död definitivt hade kunnat undvikas. Eller rent krasst som att de inte alls hade förlorat ett barn utan att de snarare medvetet och systematiskt valde att avsluta sitt eget barns liv. Ungefär ett år senare, så nu i maj 2023, valde den ansvariga domaren att lägga ner åtalet om mord. Och det här ska framförallt ha varit efter att Clay och Sheilas försvarsteam hade påpekat felaktiga formuleringar i dokumenten för åtalet. Rättegången för paret skulle annars ha påbörjats i juni 2023, men den processen blev alltså inte av. Men kort efter domarens beslut, under juni månad, så valde åklagarsidan att presentera bevisföringen för en ny jury och den 19 juni i år så blev Clay och Sheila Fletcher än en gång åtalade för mordet på Lacey. Även den här gången blev det för mord av andra graden. Paret är nu fortsatt frisläppta i väntan på ny rättegång och den ansvariga åklagaren, Sam Dakila, har uttalat sig om att han hoppas på att få ett bekräftat datum för rättegången innan det här året är slut. Och utifrån vad jag kunnat hitta så är det fortfarande inte bestämt när det här ska ske. Sam har även uttalat sig om att Lacey Fletchers dödsfall bör ses som ett brott mot mänskligheten och att det nya åtalet är viktigt för att sända ett budskap om att man har ett viktigt ansvar som vårdare. Om man befinner sig i en sån här typ av situation så är det ens plikt att agera och söka vård. Förhoppningsvis kommer rättegången äga rum inom en snar framtid och ge Lacey någon form av rättvisa. Om Clay och Sheila Fletcher nu döms för mord av andra graden så kommer deras straff bestämmas utifrån det som gäller i just delstaten Louisiana. Och i det här fallet innebär det livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Ja, det var nog kanske tur att jag varnade innan. Men samtidigt så är det här fallet så pass hemskt att jag tror inte att det går att förbereda sig på. Så man kan ju bara tänka sig hur det då var för alla de som på ett eller annat sätt arbetade med utredningen. Och till exempel för det här ambulansteamet som kom dit utan att veta någonting innan om vad som väntade. Och trots att det här inte är ett olöst fall så måste jag ändå säga att det definitivt är ett av de mer förvirrande och märkliga fallen som har tagits upp här i podden. Och det är just eftersom att det inte går att förstå hur de här föräldrarna kunde leva med den här situationen i sin egen bostad och att se sin dotter sakta men säkert tyna bort och avlida på det här fruktansvärda sättet. Men man vet som sagt inte i nuläget när den nya rättegången kommer bli av och vad det kommer att resultera i. Så man får helt enkelt bara hoppas på att föräldrarna inte kommer undan med det här agerandet, men det verkar inte som att de kommer att göra det. Och framförallt att Lacys tragiska bortgång kan bli en påminnelse om att man som utomstående kanske ibland borde agera och faktiskt göra någonting om man har en stark känsla av att saker och ting inte står rätt till. Även om skulden för Lacys död givetvis ligger hos Clay och Sheila som svek sin dotter på det värsta tänkbara sättet. Men trots att det här var ett ganska intensivt avsnitt så hoppas jag i alla fall att ni har tyckt att det var intressant att ta del av. Och stort tack till dig Sara för att du tog dig tiden att höra av dig och tipsa oss om det här fallet. Och om ni uppskattar den här podden så får ni hemskt, hemskt gärna lämna ett betyg eller kanske en trevlig liten recension, antingen på Apple Podcast eller Spotify, eller där ni nu brukar lyssna på era poddar. För i ärlighetens namn så förstår vi knappt själva exakt hur det fungerar. Men när ni är ett gäng som har lämnat fina betyg om podden så ser vi ganska direkt att vi ökar i lyssningar, vilket såklart är väldigt roligt. Så om ni har tid, lust och ork så får ni hemskt gärna hjälpa oss att sprida ordet om podden på det sättet. Eller kanske genom att tipsa en vän eller kollega eller någon ni tror skulle kunna uppskatta podden. Och tills vi hörs igen nästa måndag så vill jag såklart säga tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.